Välkomna till samtidigt fredagen den någonting.
Just det.
Januari.
Exakt.
Ja, precis. Jag heter Erik Dahlin, är programledare och med mig och också välkomnas är Linus Bylund, Sverigedemokraterna.
Woho, fredag! Och välkommen, vad vi ska prata.
Ja, välkommen även till dig, Dick Eriksson.
Tackar.
Jag fick inte till svenska särskilt bra där, insåg jag.
Det är svår.
Så är det talspråk.
Ja. Jo, vad heter det? Jag har ägnat helgen åt att gå igenom lite...
Kriser?
Nej, ja, alls som alltid. Gått igenom lite tittar- och lyssnar-mail. Och jag insåg att det var ungefär 3 månader sedan jag gjorde det senast. Och trots att vi inte uppger vår mailadress särskilt ofta så har det kommit in en del mail. Och man kan ju kategorisera dem ganska enkelt. Det är några som vill skriva av sig om situationen i Sverige. Och allt som oftast så håller vi ju med dem. Det ger lite inspel ibland. Man kanske plockar upp någon idé som någon har tänkt på och lägger, man arkiverar någonstans i hjärnan för att plocka fram någon gång. Men de mejlen är ju ingenting som vi direkt kan ta upp rakt av bara i en podd sådär. Förstår ni vad jag menar, Linus och Dick?
Jag förstår.
Ja, absolut.
Tack. Och sen så finns det ju de som har... Sen ska jag säga att kategorin där det kommer konkreta förslag på ämnen att ta upp, det är ju tacksamt att ta emot, men de har på sista tiden varit lite grann av samma art. Det har varit så här vaccinpass, och det har varit lite grann om, ska man säga, media och hur de håller på, styr och ställer i Sverige och sådär. Så det, jag känner att det är såna här saker som vi redan har tagit upp. Och sen så finns det en kategori till, att det är någon som har grävt fram någon intressant nyhet som ingen har hört talas om, och det skulle krävas, alltså det är så här mer grävuppdrag.
Och då skickar du det till?
Det kan jag inte säga här.
Nej, men någon i alla fall.
Ja. Och jag vill också påtala det att har man något sånt uppslag så är det bara dumt att det mellanlandar i samtidigt e-post låda under ett antal månader, utan då är det bättre att man direkt kontaktar någon mediekanal som man har förtroende för. Men sen är det en del brev som handlar om hur man upplever hur det är att leva i ett samhälle med den typen av uppfattningar som vi har. Mm. Vi tog upp det här förra fredagen, eller i fredags, det är exakt en vecka sedan. Så jag tvekade lite grann inför att ta upp det igen.
Och det här, men... är lite äldre än så.
Ja, det är med äldre än så. Så egentligen, det var ju dåligt av mig då att jag borde ha läst det här inför förra fredagen. Men jag tänker så här också, att det här är ju någonting. Om vi ska gå på vad det är som bekymrar våra lyssnare, då skulle vi ägna vartannat program åt den här frågan. Mm. För folk känner en otrolig frustration över att inte kunna stå för vad man tycker, inte kunna diskutera saker och ting på en saklig nivå. Och ja, det var faktiskt ett av de här breven då som jag fastnade extra för. Det är en, han börjar tjena gänget. Så han verkar inte vara allt för deprimerad i alla fall. Men... han är då en kille på 29 år som känner sig väldigt ensam och utstött nu när politiken smyger sig in i nästan alla samtalsämnen. Och det som fick mig att reagera på just det här brevet är att han återger en episod från julafton. Mm. Där han berättar att han har sett Schindlers list, och då är det inte av släktingarna då som direkt kopplar här till Sverigedemokraterna. Och nu vill jag inte hänga ut den här personen, men jag hoppas att det inte är allt för tydligt vem det handlar om.
Nej, det är inte precis. Nej. Men det är ju väldigt välskrivet och jag tycker han frågar ju om vi har några råd. Och jag ser det så att man ska inte gå ut och diskutera politik mer än man känner att man vill göra. Alltså man har absolut inget krav på sig att tala om vad man tycker själv till några andra. Utan där borde man känna att man vill ta diskussion, så att säga. Då öppnas ju möjlighet att man gör det, så att säga. Och även om det skulle då skapa lite dålig stämning, så att säga, så är det ju viktigt att omgivningen, om man vill, som sagt, få reda på att det finns olika åsikter. Det kan ju få andra att börja tänka om också. Så att det är ju aldrig fel att säga vad man tycker, men om man känner att det är för jobbigt, så att säga, och att man inte tycker att man är tillräckligt insatt, så tycker inte jag det är fel att avstå heller, va?
Nej, precis. Det jag skulle lägga till också är att det här mejlet inkom ungefär 8:20 på julafton på kvällen. Ja. Mm. Och det, jag tycker så här, ja, man kan negligera de här problemen, men överför det här till någon hårdför regim som Iran till exempel, och man skulle dra det här att men jag vågar inte säga vad jag tycker vid köksbordet och släkten är här, och så istället för att fira julafton så gick jag in på mitt rum och författade ett mejl. Alltså då skulle man tycka att ja, det här är en riktig förtryckarregim.
Ja. Och ja, men jag tycker du ger en bra beskrivning av klimatet i Sverige. Verkligen. Så är det. Så illa är det.
Mm. Mm. Har ni tänkt på de här vidriga vänstermänniskorna som många gånger har raljerat över det här att man får visst tycka.
Ja.
Man får visst tycka vad man vill i Sverige. Mm. De förstår ju inte sånt här. Eller det kanske de gör. De kanske bara ljuger både för sig själva och andra. Men det är ju ett slags förtryck.
Ja, visst. Nej, men det är ju någon som sa, jag kommer att göra det. De som hävdar att det inte finns en åsiktskorridor är just de som upprätthåller åsiktskorridoren.
Ja, men, och det är så här, får jag bara flika in där. Ja, men det finns ju inte, de säger typ att ja, men vi har yttrandefrihet enligt lagstiftningen.
Så där, har det väldigt många väldigt diktatoriska samhällen också.
Ja, precis. Och ja. Men i alla fall, det står ju ingenting om att rasism finns. Det står ingenting om det i lagboken. Så då finns ju inte rasism heller.
Nej, just det. Nej, men sen, i grund och botten så handlar det om, alltså jag har ju sen tonåren tyckt politik varit intressant och har ju gärna tagit diskussion. Och jag är uppvuxen också i ett hem där diskussionen har varit brutal, är väl fel att säga, men väldigt hetsiga.
Svallande.
Med mycket känslor. Och det gör ju att jag är ju sedan tidiga tonåren van vid att möta. En del undrar liksom, hur kan du sitta i studion och du vet alla är emot och alla håller på att hoppa på och du ändå är lugn liksom. Men det har jag lärt mig sedan 10-årsåldern liksom, att alla andra går berserk runt mig så att säga, så kan jag ändå hålla tråden för vad jag tycker, så att säga. Och det här är ett intresse som vuxit och att jag har hållit på mycket med politik och så, och därför vill jag ju gärna vara med och snacka och så vidare. Men om man känner att man inte har vad ska man kalla det för, personlighetsdraget, att man gillar att konfrontera och testa andras åsikter och så.
Konfliktsökande.
Nej, just det. Ja. Precis, i alla fall på politikområdet. Så om man inte känner det utan det känns just som obehagligt, då ser jag som sagt ingen poäng till att man måste göra det av någon anledning. Det finns inte. Om jag är intresserad av musik och andra sådana saker så kan jag inte se varför jag skulle vara tvungen att tala om vad jag tycker politiskt.
Jag håller med dig, Dick, men jag tänkte ägna ganska mycket tid åt det här brevet eftersom jag tycker att den här brevskrivaren tar upp ett viktigt ämne. Och det finns ju väldigt många bottnar i det här. Men jag skulle vilja börja någonstans med att är det så att man finner det här så problematiskt att man sätter sig och skriver ett brev till oss, då tror jag nog att man har en ambition att komma ut. Mm. För man skulle ju kunna översätta det här till andra saker man kommer ut med. Alltså det finns ju såklart en innerlig önskan att få berätta för sina vänner och sin familj vem man är och vad man i det här fallet tycker. Mm. Det måste finnas det finns ett egenvärde i att inte smussla, oavsett vad det gäller. Mm. Och en indikation på att det egenvärdet är stort hos den här individen är ju att han skriver till oss.
Mm.
Men där, jag håller ju med dig att det måste man avgöra själv, och det finns inget måste i det. Men det finns en stolthetsprincip i det, tror jag, på ett personligt plan. Jag tror att man växer. Jag gjorde ju själv exakt samma sak, fast jag var väldigt ung då. Jag hade precis fått barn, så jag var väl 23 då, kanske, när jag gick med i partiet. Och då blev jag öppen någonstans. Och då kände jag faktiskt att den här spegelbilden som jag såg på morgonen var lite bättre. Det var lite mindre problematiskt. Att inte känna det här att jag håller på och tycker en massa saker som jag inte gör något av och gnäller och knyter näven i fickan och såna där saker. För det är därför mänskligheten har kommit dit vi har kommit, att det finns en sån drivkraft att man vill påverka, man vill göra saker. Sen får man ju väga det mot kostnaden. Och där finns det egentligen två bottnar. Det ena är ju familj och det andra är vänner. Och det är två helt olika saker, menar jag. Jag har ju behandlat min familj på det sättet att jag har sagt att för mig är blod tjockare än vatten. Om ni vill ta avstånd från mig så gör det. Men ja, jag håller inte med er. Ni har fel. Jag har rätt. Jag kommer få rätt. Men jag tänker inte liksom förskjuta er för att ni tycker fel. Så jag har vänt på den steken. När det gäller vänner så vill jag påstå att nu beror det på hur man definierar begreppet vänner, men jag har väldigt många gånger sagt och tycker fortfarande att man kan inte förlora vänner på att gå ut och berätta att man är sverigedemokrat. Man kan däremot få veta om man hade några vänner eller
inte. Just det, att de inte var vänner.
Är det så att man är så trångsynt och vidrig människa att man tar avstånd från andra som man är vän med på grund av deras politiska åsikter, då är man inte vän. Eller då är man, ja, det är inget värt att ha som vän, menar jag. Men om man ska ta ett första steg då, den här killen, det kanske han redan har tagit, men bara som ett tips till många där ute, det är ju att läsa på om Sverigedemokraterna. För att vad står man för om man är sverigedemokrat? För det är ju egentligen det stora problemet här, att man får ju stå för saker som man inte står för.
Mm.
Och då måste man ju vara förberedd på att svara på det. Då bör man säga då att jag står för, i stora drag i alla fall, för Sverigedemokraternas principprogram och Sverigedemokraternas inriktningsprogram, till exempel. Och precis som när det gäller socialdemokrater eller något annat parti, så ska ju inte alla som är medlemmar eller aktiva stå upp för allt som alla andra gör. Det är inte så att någon som kommer ut som socialdemokrat får frågan om man sympatiserar med killen som sköt sin fru i huvudet. Det vore ju helt galet. Så man står ju för vad partiet står för på riktigt, om man är sverigedemokrat. Man står ju inte för vad andra hittar på att man står för.
Nej.
Det får vara på deras skämskonto om de blandar ihop, om de är så ointelligenta och oinsatta så att de blandar ihop olika politiska ideologier.
Så som medierna gör.
Ja, så som medierna gör. Det är såklart ett stort steg att ta, men jag tror att man mår bättre om man gör det, men man bestämmer det själv.
Mm. Ja, han har ju då...
Personligt problem har han ju. Han skriver att han är ett stort fan av Erik. Och det här kan man ju komma till rätta med KBT-terapi. Lite andra sådana. Kanske hålla sig nykter ett tag. Vit månad brukar jag.
Kanske till och med träffa mig i verkliga livet och se vilken förkastlig människa
jag är. Det är jättebra för tips om man har problem med det.
Ja, men det var ju därför jag tog upp det här brevet. För att jag tycker att brevskrivare ju var Ja, det är otroligt gott omdöme.
Det var bara avsluta vad du tyckte var bra.
Precis. Nej, men han har ju faktiskt skrivit ett antal frågor här som jag kanske inte behöver läsa upp rakt av, men alltså han upplever ju att det finns en enorm avsky gentemot SD. Samtidigt som det mesta som SD beskylls för är rena lögner och endast baserat på känslor. Och hur kan det här komma sig? Är det mediernas fel? Frågar han. Ja, Dick.
Jag tror att det är ett märkligt drag vi har som människor. Att om man tar upp ett fenomen och man tror att inte det finns representerat i rummet, så går man på som fasiken. Men vet man om att den uppfattningen finns i rummet, då har man en helt annan ton. Det är ju det jag märker när jag är med i medierna. Mm. Att och där är det ju många pratglada människor, så att säga, som är med i de här panelerna. Och de har ju alltid en mera saklig och mer balanserad uppfattning när de vet att det finns en som kan prata för Sverigedemokraterna i rummet. Mm. Så att jag tror att där kan det faktiskt ligga en poäng i att tala om att jag tycker faktiskt, man behöver inte säga att man är Sverigedemokrater när man röstar, man kan säga jag tycker faktiskt Sverigedemokraterna har rätt när det gäller invandringen eller någonting sånt. Att göra en sån antydan om man inte vill liksom gå hela vägen. Och då förstår jag alla andra i rummet, ja men jösses, här finns det. Då tror jag att aggressiviteten kan sjunka betydligt.
Mm, verkligen bra. Jag drar mig till minnes själv att jag innan jag var så att säga öppet sverigedemokrat och så, faktiskt gjorde exakt så. Bra att du sa det, Dick. Och det kan man också, om man vill förfina ytterligare genom att säga, ursäkta, man kan säga mycket om Sverigedemokraterna, men vad menar du med att dra ihop dem med Schindlers list?
Ja, just det. Mm.
För det är ju inte ett ställningstagande om någonting annat än att visa liksom världens judiska befolkning lite respekt. Mm. Eller alla som drabbades av Hitlers skövlingar. Alltså det är ju på ett mänskligt nästan plan vidrigt att uttrycka sig så.
Ja, att jämföra debatten i Sverige idag med hur det var då.
Ja, alltså finns det några likheter så det är inte vi som är nazisterna, om vi säger så. Nej. Ganska enkelt uttryckt. Mm. Med filmen Schindlers lista.
Ja, just det.
Men man kan väl också begära på något sätt att man walk the talk, vad säger man? Ja, att man lever som man lär. Mm. Och för det första då, så i alla fall innan Socialdemokraternas senaste hopp i opinionen, så var ju Sverigedemokraterna det vanligaste alternativet för en manlig väljare. Så det är okej, det är Sverigedemokraterna fortfarande. Ja,
ja, bland män är Sverigedemokraterna störst.
Ja, okej. Okay. Så att då måste man ju fråga sig, den kan man ju öppna med lite försiktigt så här, men om du går ut på gatan här och ska satsa pengar på partitillhörighet, då är det ju absolut störst chans att satsa på att personen, om det är en man, personen i fråga är sverigedemokrat.
Ja. Och var femte person som du träffar är sverigedemokrat.
Ja, var femte person. Och så här, skulle du vilja, det du säger nu över köksbordet, skulle du verkligen vilja säga det till någon? Och då kan man säga, man kan ju backa direkt och säga, men jag är inte sverigedemokrat, det är jag inte. Men vad jag röstar på, det är min personliga sak, och jag röstar blankt. Man kan ju dra till mig vad som helst. Mm. Det är fortfarande inte...
Det är lite undfallande. Men...
Ja, okej, okay, det är lite undfallande.
Men jag... som jag sa, att säga vad man vill om SD. Ja. Jag vill inte ha en diskussion om det. Mm. Men hur kan du dra den här liknelsen? Mm. Hur kan du göra referensen till Nazi-Tyskland? Är du helt pantad?
Ja, och är du beredd att gå fram till var femte person du stöter på gatan? Mm. Alltså tänk, liksom, ja. Okej, sen också så här, att leva som man lär. Jag vet inte hur det skulle funka, men det beror på var de här bor någonstans. Men man kan ju så att säga föreslå lite livsval. Tänk att man har en sambo och ska byta bostad och säga att ja, men det finns en ledig lägenhet i Rinkeby. Får se vad sambon svarar på det.
Just det.
Det tror jag funkar så mycket, därför att det där har de ju svar. De tycker att det är bra i Rinkeby. De tycker det är jättedåligt i Rinkeby. Det är ju nästan Sverigedemokraternas fel att det är det. Så det är ju liksom ett dåligt argument för dem.
Ja, okej.
Det beror ju på att svenskarna inte har ställt upp. Inte på att vi har haft för mycket invandring.
Nej.
De har ju den färdiga förklaringsmodellen.
Ja, just det. Varför
de bor i en villa
på...
i Täby. Mm. Eller i det här fallet kanske någonstans i landet, vad vet jag. Alltså den här fasaden är så viktig. Och ju närmare man har till att skrika nazist för att liksom markera, desto mer verklighetsfrånvänd är man ju. Och då har man redan kommit på de här, antagligen inte genom idogt överlagt tankarbete, utan av rent mänskliga reflexer är motiverat för sig själv varför man lever på ett visst sätt. Är du med?
Ja.
Tror jag i alla fall. Alltså jag har inte facit här. Men...
Nej.
Men
nej, och det är ju så här, ja, för han frågar också, jag undrar hur ni ser på detta, och vi har ju, jag tror att jag kanske har minst erfarenhet av att bli utfryst av alla oss tre. Jag menar, du har ju kommit ut väldigt tidigt, du kom ut något tidigare än jag och så, men man får ju också lite grann analysera vilka är det som man blir anklagad av.
Mm.
Och det har väl varit en lite grann av min tröst när man, alltså de som har varit, det är så otroligt få, men okej då, det är några stycken som har gått på lite verbalt. Men en av dem som kanske har gått på starkast i mitt lokalsamhälle, det är en person som en annan bekant vän till mig kallade för ointelligent. Och det är ändå en liten tröst. Så
nu har du fått facit på det.
Mm. Jo, men det är så här, det är ändå, och så här, ja, den, men, och man får ju titta, alltså det vore ju tragiskt om ens bästa kompis eller ens föräldrar.
Men
eller,
man ska se på folk som värderar hur stora influencers de är i ens bekantskapskrets.
Nej, men jag skulle ta mer illa vid mig om det var en person som jag tyckte att det här är en väldigt skarp person, vältalig, reflekterande, intelligent, som skulle hänga ut mig.
Fast
som
den skulle inte göra det.
Nej, jag vet. Och det är det jag försöker komma till. Mm, eller vet och vet. Det finns ju inga undantag som inte bekräftar regeln. Men det är ju jobbigt om det är släkten, men jag är ganska säker på att runt det här köksbordet så är det inte alla som har en uppfattning om att Sverigedemokraterna är så hemska som...
Nej,
det är en som skriker högt, en eller flera. Och sen så resten bara följer med.
Ja, de åker utförs åkning istället för att åka långfärd för att de orkar inte.
Mm.
Det är exakt samma sak. Mm. De vill inte ha en diskussion om huruvida Sverigedemokraterna är nazister eller inte. De vill prata om, ja, det var julafton, vi pratade om Jesusbarnet eller vad de nu vill prata om. Liksom.
Ja, eller inte dra igång en konflikt.
Nej. Jag har en jättekul anekdot på det temat. Får jag dra den?
Gör det.
Alltså när jag tillträdde som stabschef första gången, någon gång 2011 kanske, så fick jag ett samtal från en kvinna. Men det här var nog inför valet 2014. Det kan ha varit 2013 kanske, eller möjligtvis 2014. Så var det en kvinna som bodde på Södermalm som ringde mig. Och hon berättade att de skulle ha en tjejmiddag. Jag tror jag berättade den anekdoten i podden förut, men det är ju ändå 200 avsnitt snart. Att alla har nog inte hört den. Det är viktigt att alla hör. Nej, men skämt åsido, jag tycker den är ganska hjärtvärmande. Då skulle hon ha en tjejmiddag. Jag vet inte varför det heter tjejmiddag, men de var uppenbarligen inte tjejer, de var snarare kvinnor. Men hur som helst så skulle de, hade de satt sig ner då, ett gäng, tiotal kvinnor. Och ja, det måste varit inför valet, för det var värdinnan som sa då att nu skulle jag vilja införa en regel här inför vår middag här, att vi pratar inte politik. Jag tror att det blir en roligare middag. Och då hade folk sagt att absolut, jag är också trött på att liksom prata politik och det blir polariserat och sådär. Så att vi lägger ner det. Och den här kvinnan som sa det från början hade ju kommit på att hon skulle rösta på SD. Det var därför hon inte ville diskutera politik.
Det var ett sätt, ja. Mm.
Och det här var på Södermalm. Och ja, för att göra en lång historia kort, så där vinet går in går ju så att säga konsekvenstänket ut lite, och på gott och ont, i det här fallet på gott. Och till slut var det någon som sa nej, nu tänker inte jag hålla på den här regeln längre, utan jag tänker rösta på Sverigedemokraterna till valet. Och det visade sig att samtliga där närvarande kvinnor hade tagit samma beslut, fast av, oberoende av varandra, eller vissa kanske beroende av varandra, vad vet jag. Men lite på det temat du är inne på, Erik, alla runt bordet tycker inte för det första tycker inte alla runt bordet exakt samma sak. Det kan man vara helt säker på. Och man kan också vara säker på att den fåntratt som måste vräka ur sig en felaktig kommentar om Schindlers list är den mest extrema i samlingen. Det är osannolikt att det sitter någon som är ännu mer extrem där. Så att det kan vändas åt rätt håll, även om man är rädd innan. Men sen tror jag, ja, det finns massa metoder man skulle kunna köra med. Jag vet inte vad den här mannens relation till övriga släktingar är, men kanske finns det en släkting som man står väldigt nära, som man ibland åker och fiskar med, låt säga. Man kanske kan prata på tu man hand med någon och säga, du, jag känner att det är jävligt obehagligt här. Att liksom alla sitter och ljuger om ett parti, och nu börjar jag fundera på om det här partiet faktiskt är någonting för mig. För jag har läst på vad de tycker, och det är inte alls så som ni tror eller som ni verkar tro. Vad tycker du jag ska göra? Det beror ju på massa saker med deras relation och sådär, som jag inte känner till. Men i teorin kan det vara smartare att komma ut till en person åt gången istället för att göra någon istället för att sabotera julafton, om jag uttrycker mig så.
Ja, precis. Och man får ju ta lite små steg i taget. Det märkliga är ju att man kan ju säga nästan exakt vad SD står för, bara man inte säger att man är SD-are. Det har vi varit inne på det tidigare. Det finns ju ett parti som vi egentligen borde ignorera, men som heter Medborgerlig Samling. Det är ju precis så. Alltså, jag granskade ju deras parti, kanske inte fullständiga program, men det var någon lydelse som jag tyckte, oj, det här är ju värre än SD. Så jag skrev det på någon Facebook eller sådär till dem inför valet. Ja, det var så synd att det inte skärpdumpade, för att den lydelsen var ju borta sen. Det var en liten anekdot. Men man kan ju till exempel tipsa det här gänget om kanske någon podd med Aron Flam. För han är ju verkligen så här uttalat inte SD-are. Men kan man lyssna på det? Kan man lyssna på dekonstruktiv kritik, då tycker jag man kan lyssna på vår podd.
Steget är väldigt stort för den här kvinnan att börja lyssna på vår podd. Men...
Ja, jo, men jag menar att hon är den mest extrem, men man kan ju kolla av lite grann. Man kan känna av lite om man inte vågar vid köksbordet att säga att jag tänker rösta på Sverigedemokraterna. Kanske man kan ta tag i någon som man känner bra, någon familjemedlem eller släkting. Vad lyssnar du på för poddar och sådär, då kan man lite grann, man kan känna av på ett fint sätt var folk ligger, för att jag tror inte att han är den enda som hyser de här åsikterna. Nej. Runt.
Nej. Sen vill jag också säga en sak som jag tycker att vi har missat lite, alltså det, för den som inte förstår det här, som inte har gått igenom det här och sådär, så kanske det låter lite märkligt. Man kommer ju inte ut på det sättet. Det är inte så att man bara säger hej, jag vill bara berätta att jag är sverigedemokrat. Vi är inte veganer. Liksom. Nej. Det är inte så att vi måste berätta det vid samtliga kontakter med andra människor. Så det är ju en extremt smygande process. Det är inte, som sagt, det kanske finns sådana exempel, vad vet jag. Jag har aldrig hört om något i alla fall. Det är inte så att man liksom, skriver på Facebook, jag är sverigedemokrat och inget mer. Utan vad man gör när man inom citationstecken kommer ut, det är ju att antingen går man med i partiet då. Det blir ju inte offentligt, så det är ju ingen som kommer märka. Eller så börjar man bara sympatisera lite mer öppet. Och då handlar det om att, det brukar väl märkas genom att man delar någonting. Eller att man kommer med argument i någon debatt. Eller vad det nu kan vara. Det är inte så att man byter person direkt. Eller persona. Så att man helt uppenbart är sverigedemokrat. Det är mindre dramatiskt än så. Det är en mycket mer långdragen process. Sen tror jag också att är man 29 år, vilket den här personen är, så är det ju någonstans är det ju mindre problematiskt, för att är man kanske 17, 18 eller 20, då kommer ju ens äldre släktingar att säga att ja, ja men det här kommer du säkert komma över. Eller det ses inte på med samma respekt som när man är 30. Liksom. För då har man ju rimligen haft tid att tänka på det här. Mm. Och det kanske inte är någon ungdomsrevolt som ligger nära till hands och sådär. Så att jag tror nog att gör man det lite snyggt och smygande, man ska ju såklart bara dela saker som man står för själv.
Mm, just.
Och sådär. Jag tror att det är mindre dramatiskt än vad många tror att det är. Framförallt många som vill ta steget men inte har gjort det.
Mm.
Nej, och det är ju, alltså, återigen, man kan ju börja med att stå för sakfrågor. För det har jag ju märkt i min umgängeskrets, att jag vet ju att det är folk som har kommit fram till mig och sagt att de tycker precis som jag och röstar på SD, men de har inte sagt det utåt.
Nej.
Och det är ingen som vet den här ointelligenta människan då som jag berättade, och det är inte jag som har sagt att han är ointelligent, det var ju den som någon har sagt att ja, men han går ju i vän med alla andra som också är SD. Alltså jag tänker så här med stilla sinne, men alltså han ignorerar, alltså han är verkligen så här otrevlig. Så här, bara,
men vet han inte att de är SD? Eller?
Nej, han vet inte det.
Du är en riktigt dum, ja.
Ja, jo, och det är så här, det är ingen skillnad mellan vad jag tycker och vad många andra tycker i Saltsjöbaden faktiskt. Det finns ganska många kloka där ändå, även om många också inte är kloka. Men det jag skulle säga med det här, det var ju att han behöver inte liksom, på ditt tema Linus, han behöver inte liksom sätta ett klistermärke i pannan som det står SD på liksom. Nej, utan han kan ju liksom säga att nej, men jag tycker inte att det är bra med allt för stor invandring och det är inte något konstigt, det tycker till och med sossarna nu. Ja. Vad är det för problem med det? Liksom pusha fram gränsen hela tiden.
Och som är en sak att alltid visa respekt för andras uppfattning. När man själv vill ha respekt för sin uppfattning måste man också visa andra respekt för deras, så att säga. Men bara konstatera då att man kanske har olika uppfattningar.
Extremt alltså, riktigt in ja, tillägg. Egentligen borde det vara paragraf 1.
Ja, precis. För det finns liksom ingen anledning att komma överens om sådana saker. För det är inte de två personer som diskuterar som avgör. Nej. Utan man är en del av en stor demokrati. Men man har rätt till sina uppfattningar och andra har rätt till sina.
Och den här brevskrivaren då, han har ju en talang för att skriva. Alltså. Så att vill man göra någonting, jag har faktiskt spökskrivit lite grann innan jag kom ut som sympatisör. Och det var ganska, det var som balsam för själen, så att säga, att ändå få göra någonting, göra skillnad, eller tro att man gör skillnad i alla fall, och ändå få uttrycka sig fullt ut vad man tycker, men kanske inte då i sitt eget namn.
Nej, just det.
Så att det, och jag vet inte hur man, i vilket sammanhang, det får han ju själv välja och vad heter det, göra analys var han skulle kunna göra nytta och vad han skulle kunna göra mest nytta. Det tycker jag var... För då blir man av med lite av den här frustrationen. Och,
skriva av sig lite.
Ja, skriva av sig lite, precis.
Jag har bara slutord, och det är väl egentligen upprepning av vad jag har sagt i någon mening. Men han har ju en konkret fråga här. Antingen då hur man ska kunna hålla humöret uppe trots att man känner sig hatad av sin egen familj och sina vänner. Ska man ignorera eller helt öppna Pandoras box? Och jag menar ändå någonstans att är man i det läget som han uppenbarligen är, så ska man nog öppna Pandoras box, för att allt annat är ohållbart. Att känna sig hatad av sin familj utan att ha liksom berättat vem man är, det är ju som det sämsta från båda sidor. Då är det bättre att vara hatad av sin familj och ändå kunna se sig själv i spegeln. Och dessutom kommer han inte vara hatad, då är det en skitfamilj han har.
Nej, precis. Nej, men det är ju som jag säger, att talar man om det, att man har uppfattning, så kommer attityden att ändras i rummet. Liksom. Då kommer man att, flera i alla fall kommer att visa respekt för att det finns den åsikten representerad.
Men med det sagt, så jag förstår verkligen, han befinner sig ju i ett mellanläge. Mm. Det som du var inne på, Linus, hade han varit yngre, hade han varit 14, då hade han ju, jag var ju helt öppen med, jag gick ju en gymnasieklass där jag tror var 8, 80-85% som röstade antingen Miljöpartiet, Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna. Mm. Jag var helt öppen med att jag röstade på Nydemokrati. Ja. Jag blev inte utesluten för det. Vi var ju bara gymnasieelever och vi var ju unga. Folk brydde sig inte på alls samma sätt. Mm. Och är man gammal, hade han varit 75 och suttit vid det här matbordet, då hade han minst sagt vad han tyckte. Och det spelar ingen roll om alla andra runt matbordet hade käftat emot. Han hade käftat emot ännu värre.
Ja.
Ja. Och även, det kan man också se i sociala trappan, om man säger. SD har ju haft väldigt mycket företrädare som kanske har varit arbetslösa och levt lite granna på kanten till socialt utstötta. För de har inte haft någonting att förlora.
Exakt.
Mm. Då har de bara kört på. Ja, men jag engagerar mig i SD, jag skiter väl i vad folk tycker ännu mer illa om mig.
Mm.
Däremot så tycker jag lite förvånande att SD inte har fått fler företrädare som är på andra sidan, så att säga, som, ja, men, som vet att de har sitt sociala...
Som du?
Ungefär som jag.
Mm. Ja, men det är för att ni är fega. Alltså inte du personligen.
Nej. Mm.
Men... precis, men och där har de nog samma problem som brevskrivaren där. Att, för det var ju tidningen Arbetsledarna eller något liknande gjorde ju en opinionsmätning inom fackförbundet. Och det var ju en högre andel som skulle rösta på SD än vad opinionsmätningarna pekade på. Mm. Men ingen... pratar ju om det. Nej, i sin roll som arbetsledare. Ja. Så att, de finns säkert, men de håller tyst om det.
Ja, men det handlar som Erik var inne på, ju mer man har att förlora, desto fegare blir man.
Feg är det ju bara om man verkligen skulle behöva, för det är ju det, när man har jobb och intressen som kanske inte är så politiska, så behöver man ju inte gå ut med det.
Nej, och då tänker jag så här att det är väldigt få människor i Sverige, knappt ens Erik, som har allt på det, alltså som har sitt på det torra så till det milda grad att de skiter i vad som händer imorgon.
Mm.
Alltså det är en procent kanske som har liksom alla andra vill ha ett jobb även imorgon. Alla andra vill ha en bekantskapskrets även imorgon. Alla andra vill ha en familj även imorgon. Och då måste man fråga sig hur gör jag det här på smidigast sätt? Men jag är säker på att man blir en mindre lycklig människa om man går och undertrycker sånt här, absolut.
Ja. Han kanske ändå ska säkra upp någon form av livlina. Alltså, men tänk om alla förutom hans föräldrar var emot honom, men ändå hans föräldrar stöttade honom i det här och var trygga, till exempel.
Ja, absolut.
Så här, det blir väldigt svårt om han visste att hela släkten, inklusive föräldrarna, alla nära vänner kommer bara vända honom ryggen. Om han har den tron, jag tror inte att det är så. Det vore extremt osannolikt. Men det kan vara bra att på något sätt säkra upp. Jag vet inte vad han har för fritidsintresse, men han måste väl känna någon som hyser liknande åsikter. Och för min del, det är inte så att jag har bytt ut min bekantskapskrets eller vänskapskrets på något sätt.
Jag hade ingen innan heller.
Nej, men jag tror ändå att folk ser mig som en i grunden snäll och generös person.
Mm.
Och att man då ska be mig fara och flyga för att jag röstar på Sveriges näst största parti. Jag kan väl säga att jag har inte så infantila människor eller vänner, men i alla fall det jag skulle komma till var att jag på något sätt ändå säkrade upp, kan man säga, inte medvetet men lite omedvetet, att jag lärde känna många inom partiet, och det stod jag ju för, att jag känner den personen och så vidare och umgås. För då vet jag någonstans ändå att ja, men de kommer ju ändå backa upp mig.
Mm.
Och det kan, det jag försöker bara ge lite tips till brevskrivaren här, att alltså, kanske ändå kolla upp någon som...
Ja, men man behöver knappt göra det. Alltså, om man känner att man blir helt så att säga utesluten ur alla sammanhang, vilket jag inte alls tror, men vi låtsas det, då kan man ju bara gå med i sin lokala Sverigedemokratisk förening. Jag tror inte att någon där tar avstånd för att man är sverigedemokrat. Jag hoppas inte det. Och den här verkar ju vara en kille med huvudet på skaft, åtminstone det man kan utläsa av ett enda brev. Det här är ju inte någon liksom, galning. Jag tror att i den mån man skulle behöva en sån social livlina så kan man nog hitta ett sånt umgänge i partiet. Men det beror ju på om man vill hålla på med politik eller inte. Men jag har en grej ändå som jag tror är lite nyckeln i framförallt hur man ska komma vidare från ett eventuellt steg ett. Och det är att ta aldrig någon skit som du inte ska ta. Utan, och det här gäller alla som sympatiserar med Sverigedemokraterna eller något annat parti heller för den delen. Man står, precis som jag sa tidigare, man står för vad partiets grunddokument och sådär. Och partiets liksom fattade beslut i större frågor. Och ibland håller man inte med, det ska man absolut inte behöva göra. Man kan inte hålla med om allt. Då skulle det finnas lika många partier som det fanns röstberättigade i Sverige om man skulle vara tvungen att hålla med om allt. Men i stora drag. Och sen, det skadar inte att vara tydlig även med vad man inte håller med om. Nej, jag tycker att den här delen, jag tycker att vi borde gå med i NATO. Mm. Men det tycker inte partiet.
Ja, och man behöver aldrig försvara de här klantskallarna som medierna gärna lyfter upp, som har rört sig runt partiet.
Varje gång man får ett angrepp som rör vad andra personer har gjort, någon fåntratt argument om rötter som man bara hittat på som ett begrepp, det är inget annat parti som rötter. Nej. Som diskuteras eller sådär. Eller något sånt, kan man säga att jag tänker inte ta ansvar för någonting som jag inte har skäl att ta ansvar för. Precis som du då, äldre kvinnliga släkting, inte ska ta ansvar för vad ditt parti har gjort. Däremot så kan man ju påpeka för opponenter som är till exempel socialdemokrater att de är ju faktiskt direkt ansvariga för hur Sverige ser ut idag. Det är ju inte, där finns det ju ingen bedömningsfråga. De som har röstat på Socialdemokraterna har ett personligt ansvar för hur Sverige ser ut idag. Så enkelt är det. Det är inte någon skuld genom association.
Nej, de har ju bidragit till att det blivit som
de är ju aktieägare i liksom kaoset.
Ja.
Mm. Det är vi klara.
Ja.
Nästa tittar- och lyssnarbrev. Den här personen då tackar för en bra podd. Tack själv. Anonym och trogen lyssnare är det undertecknat som, kan jag börja med att säga. Ett uppslag då till ämne att prata om. Han börjar med att, eller han förresten, hen, jag har inte en aning, kan vara lika gärna vara en kvinna. I alla fall, personen börjar med att berätta om Moderaterna, som vi alla känner till här, hur deras resa gick från Bo Lundgren till Fredrik Reinfeldt. Man kastade konservatismen över bord och att det gick ju bra i början, men det är ett beslut som Moderaterna lider av idag. Ett ganska långt brev, så jag försöker sammanfatta lite grann. Och den här brevskrivaren då ser en risk att Sverigedemokraterna håller på att begå samma misstag. Man helt enkelt kasta för många saker åt sidan för att komma in i någon form av värme då. Och där ställer han, hans oro är att Sverigedemokraterna ställer sig för nära, eller förlåt, hans brevskrivarens poäng är att om Sverigedemokraterna ställer sig för nära Moderaterna så kommer de locka väljare likt Erik Dahlin och andra som då helt enkelt tror att Sverigedemokraterna är borgare, vilket jag inte tror att de egentligen är. Det är väl egentligen, jag tror poängen har gått fram där. Och han säger, antyder eller skriver nästan rakt ut att sådana som Dahlin, Flam, Bard som är mer frihetliga och slänger sig med uttryckt som skatt är stöld och så, och att det kan då vara skadligt för Sverigedemokraterna att gå närmare Moderaterna i den ekonomiska politiken då, får jag förutsätta att han menar jag. Behöver inte säga så mycket. Vill du börja en rant eller får jag ta en första tagning på det?
Ja, det kan du få göra.
Ja.
Varsågod, Erik.
Jag tog upp det här brevet för att det är ett bra exempel på där mina ambitioner att få till en livlig och intressant debatt gör att jag själv kan framstå som otydlig. Gällande välfärdsstaten så är jag absolut inte beredd att kasta den över bord. Jag är för det välfärdssamhälle som jag växte upp i. Däremot är jag ingen dyrkare av välfärdsstaten, vilket innebär att jag mycket väl har kunnat slänga ur mig något stil med. Det skulle kunna fungera att ersätta välfärden med försäkringslösningar. Det betyder dock inte att jag vill göra det.
Du är dessutom inte partiföreträdare.
Nej, exakt. Jag kommer till det sen också. Och det är så här samma sak. Ja, men jag blir så trött på det här i debatten att om man drar in finansiering till public service, då är demokratin hotad. Om någon säger så, då kan jag säga att ja, men då lägger vi ner och prövar då. Då lägger vi ner public service helt och hållet.
Ja, eller så bara ökar vi med dubbelt så mycket demokrati.
och det är lite grann så här... just nu så är jag sån här opinionsbildare eller samhällsdebattör, och då måste man sticka ut hakan lite grann för att överhuvudtaget synas. När jag möts med sådana argument, eller att jag refererar till någon som för fram något sånt, om vi till exempel i podden har diskuterat då välfärdssamhället och välfärdsstaten som begrepp, då kan jag mycket väl ha slängt ur mig sånt. Ja, men det skulle inte bli katastrof om man ersatte det med någon form av USA-lösning då, med försäkringar. Men det betyder inte att jag vill det, utan det är bara det att jag tror inte på ett domedagsscenario som vänstern tror på. Så att jag ville bara, och samma sak med sänka skatten. Ja, jag anser det är ju inget självändamål att höja skatten. Och därför så, det är ju faktiskt Linus och jag överens, att man ska inte ha ett högre skattetryck än vad välfärdsstaten kräver, så att säga. Men helt riktigt Linus, jag är ingen företrädare, och då har jag mycket, mycket friare tyglar. Men det kan ju vara ett tips då till alla som tycker någonting, att då... och går in i ett parti, då måste man enas om en linje, så håller man den utåt, och tycker man inte om den linjen, då får man ju verka för en förändring internt, eller så får man vara tyst, eller så får man byta parti. Så svårare än så är det inte.
Nej, men jag tycker Breska tänder upp en intressant strategisk diskussion. Nej, men det här med, han kom ju in på det här med att att samarbetet med Moderaterna kan leda till massa problem, så att säga. Och så är det ju. Det är ju självklart så att partierna, det är ju ett antal partier därför att de är olika. Och vad var det jag skulle säga? Nu tappar jag tråden. Men du skulle köra Linus, ja.
Ja,
nu tappar jag.
Alltså jag kommer säga ett men här efter min inledning.
Säg kvinnor också så blir det anställt.
Ja, fast med E.
Jaha, okej. Okay.
Alltså, det här med att vi slänger frågor åt sidan, det tycker jag inte man belägger riktigt i den här... jag kan inte själv komma på vad vi har slängt åt sidan. Det är också så, som sagt, att vare sig... för lyssnarna skulle jag vilja berätta att det ställs då här gruppen Eriksson Bylund Åkesson, det vill säga jag, Dick och Jimmy, ställs mot gruppen Dalin Flam Bard i någon sorts retorisk modell eller pedagogisk modell, vilket jag tycker är ganska bra, förutom då att vare sig Dalin Flam eller Bard företräder Sverigedemokraterna på något sätt. Förutom att Erik är programledare för den här podden, som ju inte är en liksom SD-podd på det sättet. Det är inte så att det heter Sverigedemokraternas politikpodden, utan det här är ett samtalsforum där vi har en liten udda fågel som heter Erik, men det brukar vara bra. Men med det sagt, det är ju jättebra att man inkommer med den här typen av reflektioner, och det är inte jätteunikt, men det är ändå viktigt. Alltså, det är klart att det är svårt kommunicerat att ett parti som Sverigedemokraterna, som är mycket mer likt Socialdemokraterna än Moderaterna när man tittar på grundideologi och partiets egen definition av vad man tycker. Absolut. Men det är ju inte verkligheten. Socialdemokraterna har ju inte varit för sina idéer som de tycker att de är för på väldigt många år. De har ju totalt tappat bort sig rent ideologiskt. Vidare så är det ju inte så att ett regeringssamarbete bildas endast på grund av att man ligger nära varandra, utan också på grund av att man är vuxna nog att förstå att det här alternativet, det är bättre än det alternativ som regerar nu. När vi tittar på vad som har gjorts till exempel då, så kan man titta på den budget som nu faktiskt råder. Det är en budget som är framförhandlad, i alla fall ändringar i, av vi i det blågula blocket. Och där blev det ju faktiskt till och med rubriker kring att Sverigedemokraterna hade lyckats hålla bort slaktande av olika välfärdsposter som man trodde. Socialdemokraterna, eller rättare sagt Aftonbladet, utmålade ju att ja, men Sverigedemokraterna kommer att kasta till exempel A-kassan på sophögen så fort om man istället får inflytande över migrationen. Det är en väldigt grund och konstig analys. Det är ett önsketänkande från socialdemokratiskt håll snarare än en reell analys. Därför att för det första så har både Moderaterna och Kristdemokraterna redan slängt invandringsiven över bord. Alltså vi behöver inte förhandla med dem som om de vore Reinfeldt. Då hade det ju såklart kunnat finnas situationer där man måste värdera väldigt viktiga frågor mot varandra. Men när vi har ett läge där man kan säga att de har kopierat, man kan säga att de har tänkt till, det spelar egentligen ingen roll, men det finns väldigt många punkter av våra viktigaste frågor som man har anammat. Och det är väldigt svårt att sätta sig vid en förhandling och säga nej, vi skulle vilja ha 1 miljon invandrare, vad är ert bud? Vad kan ni... Det går ju inte, för man har ju gjort sig ett namn på senare år för att vara emot migration, emot massmigration, kritisk mot massmigration och restriktiv avseende migrationen. Det är inte ett kort längre, så därför är den här Aftonbladet-analysen väldigt, väldigt platt. Men som sagt då, svart på vitt, vi fick inte göra några sådana eftergifter överhuvudtaget, utan vi fick igenom även våra frågor även på de punkterna. Så att det är ju ett tydligt tecken på att när det väl blir skarpt läge så är vi starka. Den socialdemokratiska, socialt ansvarstagande delen av Sverigedemokraternas politik står sig stark.
Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Det egentligen handlar om är ju att Moderaterna och Sverigedemokraterna ska återupprätta det som var socialdemokratisk politik en gång i tiden. Alltså, Gustav Möller, då, socialministern i Tage Landers regering, och han var väl det också under Per Albin, var ju att varje ineffektivt använd krona i staten är stöld från skattebetalarna. Alltså effektivitet. Alltså man måste titta på var är Sverige och den svenska staten just nu? Jo, den är väldigt misskött. Och det är de här två partierna, eller också Kristdemokraterna är med, ska ju se till att effektivisera och strama upp och se till att det blir det var tänkt från början. Alltså återupprätta systemet. Och då blir de ju effektivare, och då behövs det ju heller inte lika mycket pengar. Utan jag tror ju att man kan strama upp det där, strukturera upp det på ett sånt sätt så att man uppnår de här grundläggande trygghetsambitionerna som fanns i folkhemmet, och kunna sänka skatten. Alltså under Per Albin Hanssons tid så hade Sverige lägre skattetryck än USA. Det låg på 28% tror jag när han dog där på spårvagnarna. 28% av BNP. Liksom. Nu ligger vi, länge låg vi ju över 50%, nu ligger vi väl på 44 någonstans.
Av BNP?
Av BNP, ja. Skattetrycket. Och det skulle säkert kunna minska med bättre social välfärd. om man gör det på rätt sätt. Alltså det är ju där Socialdemokraterna har förfelats. Alltså de har skapat massa andra konstiga ambitioner kring vad välfärden ska syssla med. Och det värsta är ju att hela världen ska kunna komma till Sverige och lyfta våra välfärdssystems bidrag och ersättningar. Det är liksom helt emot vad grundtanken har varit. Va? Mm. Och bara där då, just eftersom man nu stramar upp migration och så vidare, så kommer ju trycket att lätta efterhand, som man utvisar folk och återvandring och alla de här åtgärderna, så blir det ju ett effektivare system, och det vill ju Moderaterna också. Mm. Så att man har ju, jag tror att det är så att under ett antal mandatperioder så kommer partierna, även om man har olika utgångspunkter, att ha samma position om vad som behövs göras utifrån det vi har idag. Sen någon gång i framtiden, då kommer ju Moderaterna vilja gå ännu längre. Och då börjar man skilja på sig. Men dit är det ju flera mandatperioder innan man hamnar i ett sånt läge.
Mycket bra bra sagt, Dick. Det var i princip exakt det jag skulle säga, fast jag skulle säga det med andra ord, så jag gör det nog ändå. Jag skulle vilja påstå att i frågan om att man ska vad skattepengarna ska gå till, så finns det en enorm, skulle jag säga, konsensus mellan alla vettiga människor på jorden och alla vettiga människor i Sverige och åtminstone tre partier i Sveriges riksdag. Men vi har ju den saken gemensamt att vi ifrågasätter hur man använder pengarna. Mm. Och sen kommer det säkert komma en... För att det är ju ändå första steget för att göra någonting åt saken. Hur används de här pengarna? Man kan inte sänka skatten och fortsätta ge massa bidrag till Ibn Rushd. Eller, ja, sådär. Utan man måste ju effektivisera och kapa och sådär. Och människors skattepengar ska ju gå till välfärden. Om välfärden är mätt och nöjd, det vill säga att vi har inga sjukhusköer, vi har fungerande polis och brandkår och militär och allt det där, det är frid och fröjd. Då kommer vi i ett läge där man liksom teoretiskt då kan ha olika synpunkter på hur omfattande de här systemen ska vara mellan oss och Moderaterna. Och då är vi antagligen inte överens. Och då får vi kanske gå skilda vägar. Men det är som sagt väldigt långt till dess. Ett scenario som mycket väl skulle kunna komma, och som den här brevskrivaren pratar om, det är ju att det är mer... Så det finns mer likheter mellan SD och S på pappret, eller någon sorts själ. Mm. Och ja, det är sant. Det var inte ett scenario, det var snarare ett faktum. Men Socialdemokraterna har ju målat in sig i ett sånt fatalt hörn, i och med att en väldigt stor del av deras väljarkår är ju människor som inte ens arbetar. Som är en del av det som vi vill... Liksom, och då pratar jag inte bara om invandrare på något sätt, även om det är väldigt många sådana, men det är ju en del av det som man vill råda bot på från andra sidan, så att säga. Hur ska Socialdemokraterna kunna återhamna i en sund position och samtidigt då kapa av de här bidragsrösterna? Det är lite svårt, eller det är svårt, det är nästan omöjligt. Så att, ja, jag ska inte... Det är så otroligt komplext och svårt att säga om, att jag vill inte liksom säga någonting säkert. Men jag tror att det är väldigt långt till den dagen då Sverigedemokraterna kan tänka att Socialdemokraterna är något bättre alternativ. Mm. Men att den teoretiskt kommer, det är överens med brevskrivaren om.
Precis, i teorin är det så. Och alltså, jag tror vi har hamnat där vi är i den svenska välfärden, därför att tidigare så fanns det en arbetsmoral i det svenska folket som gjorde att man inte begärde bidrag om man absolut inte var tvungen till det. Alltså, mitt första jobb på SJ så råkade en gubbe där och hans familj ut för ett ras då i Tuvraset i Göteborg. Och det skulle då ta tid innan försäkringsbolaget skulle kunna ordna upp det. Så då sa man på så här möten då, jag kommer inte ihåg hur många villor det var som rasade ner där i Göteborg, att ni får gå till socialen. Och han var fly förbannad, aldrig att jag över min döda kropp ger mig till socialkontoret. Mm. Alltså, det fanns en stolthet, en arbetsmoral i det svenska folket som gjorde att man inte ville belasta systemen om man absolut inte var, det var nödvändigt. Och systemen är uppbyggda på att befolkningen har den moralen.
Exakt.
Men sen kom Olof Palme och så alla har rättigheter, ingen behöver jobba. Och då blir det liksom, vänder man på det där och alla springer och ska ha bidrag även om man inte behöver. Mm. Och det har sossarna inte klarat av att hantera. För det betyder ju att om alla springer in och begär så mycket bidrag som möjligt, då måste man ha en helt annan kontrollapparat än om befolkningen har en arbetsmoral där man inte går in och kräver bidrag i onödan. Mm. Och det här måste redas upp och det klarar inte sossarna. Men det tror jag att Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans kan göra då, med Moderaternas syn på effektivitet ekonomin och Sverigedemokraterna med den sociala ansvarstagandet så att säga. Mm. Så är det, jag tror att det är en väldigt bra kombination och att man stöter och blöter det där för att komma fram till en lösning som kan fungera.
Det stora problemet här, hatten av för en bra inflykning, det var väldigt klokt, men det stora problemet här är ju inte verkligheten. Det stora problemet här är ju tada! Media. Därför att det här är ju en uppenbart inte alls ointelligent person som har skrivit. Mm. Och sannolikt ganska insatt. Och ändå så känns det som att skillnaden mellan M och SD är små. Tänk då för hur det är för de människor som kanske har Aftonbladet som huvud. Mm. Det finns ju, det är ju inte en slump att Aftonbladet gärna vill kalla oss höger, gärna vill prata om när vi har kommit överens om någonting som är åt det hållet, men kanske tysta ner lite när det är ett annat. Man kan alltså använda Aftonbladet som ett omvänt lackmuspapper. Om de beskriver någonting så är det antagligen tvärtom. Mm. I alla fall om det är någonting som där Socialdemokraterna är inblandade. Och det är de ju här i någon mening. Så att, ja, jag tycker ändå att det här pekar ju på hela det här brevet, och ja, det, som sagt, det är inte det enda inlägget i den här riktningen som jag får till mig eller hör. Det pekar ju på att kommunikationen är knepig. Mm. Det beror ju som sagt på att det är inte partierna själva som väljer vad väljarna ska läsa eller lyssna på, utan det är fria inom citationstecken medier, inkluderat våra skattefinansierade, som helt enkelt inte gör sitt jobb, för de vill inte ha en objektiv granskning av någonting. De vill ha propagandistisk flöde av information som styr väljarna.
Mm. Och jag kan tycka att det är väldigt orättvist, och det kommer ju från mediernas usla jobb, men att Socialdemokraterna, det kan vara den här breda kyrkan. Mm. Ja, de kan ha sympatisörer, de kan vara islamister, de kan vara nästan på gränsen till kommunister, ja. De kan vara så här, kulturtanter, ja, det kan vara hela skalan verkligen.
Ja, de kan sjunga vi ska krossa sionismen och så.
Ja,
och,
ja, exakt. Och så kan de vara stenhårda feminister samtidigt som de tar in islamister som hatar kvinnor då på olika kommunalrådsposter och så. Mm. Medan Sverigedemokraterna, nej men så här, enligt brevskrivaren då, i princip, nu kanske övertolkar lite grann här och raljera, men du och jag, Linus, vi kan vara överens om det mesta, liksom med riktning och så, och men är vi oense om den ekonomiska politiken på marginalen, ja, då kan vi inte ens vara i samma parti. Nu skriver brevskrivaren då att det enda vi är överens om är invandringspolitiken, men jag tycker att det är mycket annat. Det är ju hela kulturfrågan, det är ju klimatpolitiken, jag skulle säga att vi kanske har lite olika ingångar i den ekonomiska politiken och mål och så, men på kort sikt, och nu säger jag närmsta decennierna, så tror jag att vi är helt rörande överens.
Mm. Ja, men framförallt så är det så, det här är ingen diss mot dig, Erik, men det är ju skillnad på när man har jobbat med politik i 20 år, ja, inte lönejobbat i 20 år, men långt över 10 i alla fall, och har en liksom mycket, mycket bredare syn på exakt alla frågor. Jag ser ju inte A-kassan som en fråga, men du kanske ser A-kassan som en fråga. Och det är friskt och det är bra, och det är liksom en av dina viktiga funktioner i podden. Men det är fortfarande mer tyckande från din sida och mer, vad ska vi säga, politik från min sida. Om jag uttrycker mig på ett sätt som du förstår.
Ja, men det var det med opinionsbildningsrollen.
Ja, det blir att man hör. För jag kan ju också tycka, ta ett talande exempel som är bara påhittat. för att vara pedagogiskt. Det är klart att om du frågar mig så här, dödsstraff, då kommer jag säga så här, nej, alltså jag tycker principiellt att staten ska inte ta livet av människor. Det är för mig en grundläggande princip som jag inte hade för 20 år sedan, men som jag har förvärvat. Och så här skulle jag argumentera för det. Och så där. Men om jag läser en nyhet om en 9-åring som har blivit gruppvåldtagen, då fan kommer jag säga, skjut de här jävlarna. Det är tyckande, och det är extremt kortsiktigt tyckande just i det här exemplet. Men det var för att illustrera att det tyckandet vid den första anblick för varje fråga, det är inte nödvändigtvis det man landar i, men det är ett väldigt vitalt tillskott i en diskussion.
Ja, precis. Och det gör att
Erik skulle landa i en position där Erik faktiskt var politiker eller liksom involverad i ett parti, det är kanske inte i alla fall inte exakt det som han säger här.
Nej, och det som är viktigt är ju att debatten ska kunna vara fri. Och att man skulle, för det så behöver man ju ha input från olika håll för att det ska bli en levande debatt. Och det konstaterar ju då sådana som liberaler ofta hyllar, då, John Stuart Mill och andra, liksom konstaterar ju det, att en öppen och fri debatt är nödvändig för att driva samhället framåt. Så att även den som är dum kan ha en aspekt som man inte tänkt på.
Pratar du om Erik nu?
Det var John Stuart Mill som sa det, så det var lite tidigare.
Ja. Nej, men vi har ju sagt det från poddens början, att Erik ska ställa dumma frågor, då till och med dina egna ord. Och det är ju som ett begrepp snarare än att de är dumma. Mm. Alltså,
Och det är viktigt att påpeka det, för det just det vi säger nu och vi är eniga om och som vi försöker leva upp till, det är ju det som ratas av vänstermedia. Mm. Alla ska tycka likadant. Avviker du en millimeter, då är du ute som extremist, ska blockas, stoppas och allting. Och det är ett totalitärt, en totalitär mentalitet som de här medievänstern har. Och den är livsfarlig. Alltså den måste brytas snart. Alltså, för vi behöver den här fria, öppna diskussionen. Och just att man, precis som du gjorde nu, Linus, att man skiljer på det som är ett känslouttryck i ett ögonblick där man får reda på någonting som är för jäkligt. Va? Och det som är en övervägd position som skrivs ner och behandlas i riksdagen. Det är en enorm skillnad. Mm. Men det gör ju inte medierna, utan varje gång det sägs någonting så är det som om det här är förslag till lagtext.
Ja, exakt.
Och så ska det inte vara i en öppen och fri demokrati.
Nej, precis.
Jag tar ett exempel från debatten i förra veckan när Annie Lööf pratade om det här med stabilitet mellan stormakterna. Eller balansen mellan
stormakterna. Balans, jag
ser. Läste du hela det stycket sen?
Ja. Det handlar inte om Ryssland överhuvudtaget.
Endast en svårt efterbliven person, alternativt någon då i Annie Lööfs fall som avsiktligen missförstår, kan missförstå det stycket. Alltså det, meningen innan den mening som hon lyfte var ju tydlig NATO-flört eller ta ställning för väst, så att säga.
Precis. Utan det enda anledningen där att hon gjorde det, kunde göra det, det var det att Sverigedemokraterna hade inte använt det språkbruk som brukar vara i säkerhetspolitiska resonemang. Då hade man sagt alliansfrihet. Ja. Nu sa man balans istället för att visa då att man inte tillhör någon allians.
Om någon lyssnare kommer ihåg det här och bryr sig till äventyrs, så är det alltså från ett val, brödtexten inför en punktlista i ett valmanifest från 2018. Det är där man har hittat det här och tagit bort en mening och använt i debatten i kammaren. Mm. Mindre seriöst får man faktiskt leta efter. Det är ett underbetyg till Annie Lööfs intellekt.
Men man kan också se det som så. Har hon ingenting annat att kritisera än att lyfta ut en mening och misstolka den, då finns det ju väldigt lite i Sverigedemokraternas politik som hon egentligen då har något emot.
Verkligen. Men man får väl säga i efterhand konstatera att hon är ursäktad i och med att hon var svårt sjuk när det här gjordes.
Slår sig covid på hjärnan kanske?
Ja, kanske.
Jag vet inte. Men jag lyssnade också på den där utläggningen från Annie Lööf, och den är ju hemsk och fruktansvärd, och den är ju inte, det anstår ju inte en partiledare i riksdagen att hålla på det sättet, för att efter det här med att hon kritiserade Sverigedemokraterna för den här lydelsen då med balans mellan stormakterna, ja, det betyder i princip, enligt min tolkning, det betyder ju att man ska inte heja på USA att invadera Ryssland och man ska inte heja på Ryssland att invadera USA. Det är någonstans där jag kan tycka.
Ja, men, kanske. Ja. Det är, återigen, det är en tjänsteman som har skrivit en brödtext till en punktlista. Det är punktlista.
Ja, ja, du ser, det ger upp för alla möjliga tolkningar. Mm. Men i alla fall, sen går ni på det här och med Donald Trump och hans ifrågasättande av valresultatet som då kulminerade i intrånget på Kapitolium.
Mm.
Och på något sätt syr ihop det här då som att man inte skulle respektera demokratin.
Mm.
Och det är så här, jag
kommer... det är för att demokraterna ifrågasatte länge valet 2016 där Donald Trump vann.
Mm.
Så demokraterna, så det finns liksom en tradition i USA att det finns en tendens att ifrågasätta den som har förlorat, ifrågasätter.
Ja, det är det ena, men det andra och med en mer centrala är ju, har Jimmy sagt någonting positivt om det här? Nej.
Nej
han, jag, alltså, vad ska jag säga? Jag tycker att det är bra att Sverigedemokraterna har närmat sig republikanerna i Sverige. För att de måste väl ha något systerparti i Sverige. Och de, jag tycker att det är absolut på det stora hela är det mest vettiga av de två partierna. Men att man då, att jag nu uttalar det betyder ju inte att jag ställer mig bakom Donald Trumps twittrande den, vad det nu var, 19 januari eller vad det nu var för dag, jag kommer ihåg, runt den 20. Där han då hetsar upp och sen i och för sig då i
god
sjätte förlåt
förlåt det har varit årsdag, det har vi inte missat.
Nej, men jag tänkte att det var ja just det är sant. Ursäkta, jag är helt borta väck. Men det är sant, det var årsdag här för ett tag sedan. Och då alltså just det jag skulle säga, han backar också, han twittrar ut att de ska gå tillbaka, men strunt samma, men det är ungefär som att säga, men står Annie Lööf bakom allt som Fredrik Federley har gjort?
Mm.
Ja, det är ungefär. Mm. Ja, fast det är ju mer rimligt att fråga.
Mm.
Nästan. Ja, alltså det är
inte minst med tanke på att, som jag var inne på vid en punkt på onsdagens program, för våren för ett år sedan så var Annie Lööf, Jimmy Åkesson och ett antal andra partiledare företrädare för partier som röstade för en NATO-option. Det måste ju vara tyngre än vad någon har skrivit i en brödtext som dessutom är fullkomligt glasklar när man läser hela stycket. 2018.
Tyvärr verkar det ju som om Magdalena Andersson tar efter Annie Lööf, för hon gjorde ju likadant fast i budgeten då. Hon bröt ut en rad i statsbudgeten där hon ställde då Jimmy Åkesson till svars för att den här posten då var struken i den här gemensamma budgeten som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade gjort. Och då sa ju Jimmy Åkesson det som är naturligt, nej men vi har ju gjort ett annat förslag. Mm. Och då flyttar man ju vissa budgetposter från den socialdemokratiska budgeten till den nya budgeten. Så det kan ju vara så att den totala beloppet är större, visst. Även om man har strykit just sossarnas rad.
Sen måste jag säga en sak där.
Överhuvudtaget är det dålig retorik. Mm. Liksom för att det Magdalena Andersson gör där är ju att försöka vilseleda svenska allmänheten om vad som händer genom att göra på det sättet. Mm. Så att det leder ju ingen vart. Det är bara att hon ska ha någonting att prata om under sin replik. Va? Och det är väldigt respektlöst mot väljarna.
Just den Magdalenas påhopp där var ju, det är ju egentligen vidrigt hur de ser på människor med funktionshinder. För att de har ju kommit på då de har väl beställt upp en groggbricka och spånat lite på vad de ska säga istället för att prata politik. För det är de ju experter på. Hur ska vi... För det som hände var ju att man införde ju en skattelättnad för människor som gick på sjuk- och aktivitetsersättning eller något sånt där.
Mm.
Jag vet faktiskt inte vad ersättningen heter. Men det spelar ingen roll. Just den delen som går till funktionshindrade sänkte man då skatten.
Funkisskatten kallar hon det.
Då kallar man det funkisskatten. Mm. På ungefär samma sätt som vi kallade pensionärernas högre skatt för pensionärskatt, när vi för övrigt också var emot Reinfeldts politik. Det är också en sån grej. Vi har ju drivit på det här från alliansregeringens tid, att det ska inte vara någon skillnad i inkomst. Och det bottnar ju inte i att det ska vara rättvist, att alla ska ha det lika, utan det bottnar ju i att pension är uppskjuten lön. Och vi har inte en allt för generös och snäll syn på våra äldre i Sverige, tvärtom. Men vad jag menar med funkis, alltså att det är ett hån mot funktionshindrade att kalla det här för funkisskatt, det är ju det faktum att extremt många människor med funktionsvariationer arbetar. Det är ju inte så att, alltså, den som identifierar sig som funktionsvarierad eller funktionshindrad är ju inte en grupp som alltid går på bidrag.
Nej.
Vad är det för jävla syn, höll jag på att säga. Jag känner till väldigt många människor som har ganska omfattande funktionsvariationer och rullstolsburna. Och en massa, de jobbar ju som alla andra. Det är inte så att gruppen med funktionsvariationer eller funktionshinder är en speciell grupp som bara måste gå på bidrag. Vad är det för vidrig syn? Men det har de aldrig konfronterats med, utan de får hålla på med sin...
Ja, de menar väl den grupp som enbart har sin försörjning via försäkringskassan.
Ja, fast de pratar om det som att Sverigedemokraterna och Moderaterna har gjort så att funktionshindrade får högre skatt. Vilket inte är sant.
Nej. Precis, och det där är sorgligt att men det är det jag hoppas att väljarna ska förstå. Alltså, politiker som går ner sig på det sättet, både i detaljnivå och dessutom då vilseleder, ska man inte rösta på.
Nej.
De har ingenting att säga. De ska bort.
För att gå tillbaka lite grann till kärnfrågan, alltså brevskrivaren, han sätter ju fingret, eller han eller hon sätter ju fingret på någonting som är väldigt viktigt, och det är just det här att vänstern är så otroligt bra på att förena sig. Medans högern, det finns ju en majoritet av icke-socialister i Sveriges riksdag, ändå så är det Socialdemokraterna som sitter i en enpartiregering.
Det där är ju en definitionsfråga.
Ja, men Centerpartiet är inget socialistiskt parti.
Nej, men både Centerpartiet och Liberalerna har ju i många extremt ideologiskt viktiga frågor visat sig inte vara vare sig liberaler eller särskilt frihetligt funtade överhuvudtaget. Alltså ett bra exempel är ju föräldraförsäkringen. Alltså man kan inte påstå sig vara icke-socialist och för liksom liberalism och samtidigt säga att vi ska bestämma hur länge föräldrarna arrangerar sin föräldraförsäkring.
Nej, just det här med pappa och mamma.
Det är ju en kvotering. Alltså det är ju ett ingrepp i människors frihet. Och det spelar ingen som helst roll om det är en familj där pappan är bättre lämpad snedstreck mer bekväm med att vara föräldraledig eller om det är mamman. Det är inte regeringens sak att avgöra. Nej. Punkt. Och om man tar sådana beslut gång på gång, då vet jag inte om man ska kalla sig för icke-socialist faktiskt.
Nej, okej, absolut. Men jag absolut. Men låt mig backa då till några decennier sedan.
Är det Ny Demokrati nu igen?
Nej, det är det inte. Men jag ska se hur jag ska få ihop det här. Jag vet inte ens själv. Nu hoppar jag ut för ett stup här. Får se hur jag landar.
Nej, det är inte första gången.
Nej. Men jag tror så här att om man nu målar upp bilden av en kapitalist som har väldigt många miljoner eller miljarder på banken, kan tjäna väldigt bra med pengar bara genom avkastning på den. Andelen i den kategorin som tycker att vi i princip ska ha noll skatt, den är väldigt liten. Jag skulle säga att den är försvinnande liten. Jag tror att alla personer i Sverige, eller en absolut övervägande majoritet av de som har det gott ställt i Sverige, har också en vilja av att bidra ganska mycket till det allmänna. Och jag anser att, och när jag blickar tillbaka på min uppväxt, så var den här överenskommelse, det var en tyst överenskommelse mellan Sveriges näringsliv, framgångsrika småföretagare, högavlönade personer och den socialdemokratiska regeringen att okej, vi beskattar er väldigt hårt. Faktum är att vi beskattar er högre än några andra i hela världen. Men titta på gatorna. Mm. De är rena. Mm. Om det snöar, titta, snöröjningen. Varenda snöflinga borta inom en halvtimme.
Mm. Varenda snöflinga. Ja.
Varenda snöflinga.
Drömvärld.
Ja, ja, men, ja. Och dessutom, du kan ju gå säkert. Du kan gå genom Stockholm, Göteborg, vilken stad du vill utan att riskera att bli rånad. Dina barn, ja, de får gå i samma skola som alla andra. Men den är bra. Mm. Mm. Råkar ut för en olycka, trafikolycka. Vi har ett av de bästa akutsjukvårdssystemen i världen. Mm. Cancervård och så vidare. Vi ligger i topp överallt. Ja. Så att du ska enbart vara tyst och betala din skatt. Mm. Det var överenskommelsen. Mm. Nu har vi kvar höga skatter. Inte riktigt lika höga skatter som vi hade då. Men hur är det med gatorna? Ja, jo, det är fortfarande okej, ska jag säga. Hur är det med snöröjningen? Katastrofal. Mm. Hur är det med skolan? Man får leta efter guldkorn, kan jag säga. På det stora hela, ska jag säga, katastrofal. Hur är det med sjukvården? Katastrofal. Hur är det med akutsjukvården? Ja, den ska jag säga funkar fortfarande. Speciellt om man blir skjuten. Ja. Mm. Då är vi topp i världen, tack vare att vi har haft så mycket träning på det. Och det är det här jag menar, att brevskrivaren försöker kanske rent omedvetet hittar en spricka mellan oss. Men det finns ingen spricka, för att vi vill ha tillbaka det här samhället. Det spelar inte så himla stor roll om vi betalar 40% i skatt eller 50% i skatt. Jag går upp till 75, då är det kört. Det är sånt samhälle fungerar inte. Men sen spelar det inte så himla stor roll. Men vi vill kunna leva i ett samhälle där vi inte riskerar att rånas, att få inbrott i hemmet, att få bilen plundrad och så vidare och så vidare. Mm. Dick.
Jo, man kan sammanfatta precis det du sa nu med att det Sverigedemokraterna och Moderaterna är överens om, det är att kärnverksamheten i staten ska upprättas, återupprättas på det sätt som du beskrev. Det är ambitionen, och då måste man skala bort en massa annat som nu sossarna ägnar sig åt istället då. Mm. Och det är man helt överens om. Och då, blir det ingen strid då, för att effektiviserar man verksamheten, då behövs inga mer skatter. Så att det är ju det, liksom, att återupprätta det som, så som det har varit. Och så som, det du tar upp är ju egentligen samhällskontraktet som filosofer på 1600-talet etablerade, liksom, för att motivera en statsapparat som har tvångslagstiftning. Innan på medeltiden så sa man att kungen är av Gud given makten. Och då är det ju ett mycket smartare sätt att se det som att det här är ett byte mellan statsmakten och medborgarna, att medborgarna betalar skatt och kan då kräva att de får säkra gator och så vidare.
Ja, i gengäld så har staten våldsmonopol.
Ja, precis.
Fundera lite här på vad det finns för fler beröringspunkter. Om vi tittar bortom det här som är mer akut, så finns det ju en annan beröringspunkt som jag menar är ganska central i våra diskussioner inom mina och även mellan mig och andra personer som inte är uttalat sverigedemokrater, men kanske så att säga åt höger snarare än vänster. Och det är ju det här med infiltrationen av egentligen alla samhällsinstitutioner från socialdemokratiskt håll, men jag tänker primärt på skolan. Alltså, jag tror att det är ganska lätt att enas i det blågula blocket om att i skolan ska man lära sig saker som är vetenskap. Alltså väldigt, väldigt brett. Väldigt brett uttryckt vetenskap, men det ska vara fakta. Och det ska ske med en lärare som har en auktoritet och en kunskap att lära ut det här. Och eleverna är där för att lära sig saker, ingenting annat. Sådana saker, och det här gäller ju även då liksom myndigheter och så vidare. Aktivism på myndigheter, politisering av ditt uppdrag som tjänsteman inom till exempel stat, det är inte önskvärt. Det spelar ingen roll åt vilket håll den här politiseringen är. Det är inte önskvärt. Det är inte demokratiskt. Det är inte civiliserat. Det är inte så man bygger ett starkt samhälle. Utan man bygger ett starkt samhälle genom att om man ska ändra någonting i till exempel skolan, så gör man det enligt beprövade principer och tittar på hur har det här gått på andra ställen. Vad finns det för belägg för att det här skulle vara bättre med det här flummet än en riktig skola och så vidare. Och så kommer man på att nej, det var en dålig idé. Mm. Eller så kommer man på att det är en bra idé. Sannolikt inte i det här fallet. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Alltså det är inte bara liksom det akuta, det är brott på gator och torg och det är liksom massmigration och sådär. Det är såklart lätt att komma överens om. Men det finns en syn på samhället hos, om jag får uttrycka mig så, 68-vänstern och dess olika svansar, som är att man ska infiltrera och dupera och använda...
Politisera.
Mm. Använda gemensamt finansierade och gemensamt skapade plattformar, public service till exempel, åt att trycka i människor åsikter.
Mm.
Det är en mycket mer grannlaga uppgift än att komma till rätta med kriminaliteten, och då är det ändå en väldigt grannlaga uppgift.
Mm.
Så det är en lång process från och med nu, eller förhoppningsvis från och med höst, tills vi har ett läge där de uppenbart gemensamma nämnarna är lösta och inte längre en fråga på bordet.
Mm. Precis. Sen, jag tror att en annan aspekt som den här brevskrivaren tar upp och som kan illustreras med EU-frågan, att Sverigedemokraterna var ju för utträde ur EU, och så inför senaste EU-parlamentsvalet så sa man ju att vi ska försöka reformera EU inifrån istället. Och därmed la man utträdeskravet på hyllan, så att säga. Det är ju inte bort plockat.
Nej,
utan man intog en annan taktik, och det är det som brevskrivaren tror jag menar, är att man slätar ut sig.
Mm.
Och här är det ju en grannlag och uppgift, jag har funderat en hel del på det, att gå från det som Sverigedemokraterna var, det vill säga utmanare utav de som hade makten, därför att de hade fel. Och då kunde man ha ganska spetsiga förslag, radikala förslag på hur saker och ting skulle vara. Men ju större partiet blir och ju mer väljargrupper man omfamnar, så kan man inte vara lika spetsig. Och det sa ju Jimmy, jag kommer inte ihåg om det var inför förra valet, att man behöver runda kanterna lite grann, för att man måste då, om man vill bli 30% parti, så måste man vara tillräckligt omfatta tillräckligt många människor, då kan man inte vara så spetsig. Och det där är ju hela tiden en balansgång, för man får ju inte heller, som de beskrev, förlora sin själ och sin grunduppgift. Så det här är, och det vore ju kul att diskutera det mer, men det är ju samtidigt känsligt, för det handlar om strategier och sånt som man kanske inte ska gå ut med offentligt i förväg. Så att, men där finns ju en avvägning att göra.
Absolut. Mm. Och där är det ju otroligt svårt, eftersom när man justerar en sak lite grann, då kan det antingen bli så att människor inte ens får reda på det.
Mm.
Eller så blir det så att det överdrivs så till den milda grad att folk, varför vill ni inte gå ut ur EU?
Mm.
Och då är nuvarande position är väl att vi tycker att Sverige ska omförhandla avtalet med unionen, och efter det ska vi ha en folkomröstning.
Mm.
Och i praktiken så innebär ju det på ett eller annat sätt utträde ur nuvarande EU.
Mm.
Antingen genom att vi får ett avtal som är så bra så att folk inte vill gå ur EU, eller att vi har en folkomröstning och går ur EU.
Mm.
Det är ju de två alternativen. Så, och det är ju mer intellektuellt tuggmotstånd då än att gapa Brexit. Eller säga Svexit, menar jag. Mm. Vilket är ett otroligt dåligt ord. Vi heter väl inte SW som någon förkortning. Vi heter väl SE då, men det är Sexit.
Mm. Ja, just det.
Ja, men jag förstår inte varför jag ska aldrig ta ordet Svexit i min mun. Det tänker jag inte göra. Precis. Inte positivt med
Brexit. Nej, precis. Så, och det är det här som på något sätt behöver göras klart. För att, och även reformering inifrån EU är ju inte alls felet, som vi behöver frihandelsavtalen som liten exportberoende nation. För det var också många som oroade, ska Sverigedemokraterna få Sverige att lämna EU, då tappar vi ju handelsmöjligheter, och då kommer välståndet att minska. Så den frihandeln behöver vi ha. Och då tycker jag det var en bra upplägg att säga att vi ska försöka reformera EU inifrån. Och de konservativa har ju gått fram i EU-parlamentet, men de är ju väldigt splittrade, eftersom konservativa blir ju alltid förankrade i sin egen nation.
Mm.
Och då passar det ganska dåligt ihop med konservativa andra nationer som har en annan tradition.
Mm.
Så det är svårt att ena en konservativ agenda, så att säga, i EU. Men det bästa vore ju om EU själv avvecklar all skit de håller på med som inte har med handel att göra.
Den skulle jag nästan vilja citera dig på. Den var fantastisk. Det bästa vore. Ja, ja, exakt. Men ja, som sagt, ingen svensk politiker vill ju att Sverige ska gå ur EU utan att skriva nya bilaterala avtal om till exempel frihandel. För det vore ju såklart väldigt dåligt.
Ja, det, alltså jag kan väl jag tycker att vi kan börja avrunda där med tanke på att vi tiden och att vi har tömt ut två ämnen ganska rejält.
Vet du, jag trodde faktiskt att det var tre, jag var lite slarvig i min research här innan.
Nej, det tre, det var Eriks brev.
Ja, exakt. Så jag satte mig här och tänkte så här, nu måste vi snart komma till brev nummer tre alltså. Men jag förstod för kanske 10 minuter, en kvart sedan att det här var det sista, så då bredde jag på lite.
Ja. Ja, men bra. Jo, nej, men jag tycker så här att det är ju var och ens ansvar, anser jag, som valdeltagare, som röstberättigad, som vill få till en kraftfull ändring av den linje som Sverige har varit på de senaste decennierna, att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Därför att det är först då som man tydligt visar för Moderaterna att det är den här riktningen folket vill. Och vill ni fortsätta krympa i opinionen, så absolut. Håll dörren öppen för Reinfeldt och alla andra möjliga spöken ni har i garderoben. Och jag tycker också att lika goda kålsupare är de här som just reagerar på det här med enstaka frågor. Va? Vill de inte lämna EU längre? Det här var droppen, nu röstar jag på hej, kom och hjälp mig istället. Så vi måste komma dit, att Sverigedemokraterna måste bli en samlande kraft för alla som är, kallar vad du vill, nationalister, värnar om Sverige, Sverigevänner, icke-socialister med en känsla för nationen, bla bla bla. Jag vet inte vad man ska kalla det för.
Men... folk med sunt förnuft brukar jag säga.
Ja, det var bra. Bra. Ja. Så att det, med de orden så vill jag avrunda brevet.
Ja.
Linus meddelade under jingeln att han har en snabb grej. Varsågod.
Nej, men jag tänkte när vi ändå tog upp läsarreaktioner. Jag fick en personlig tillskriven reaktion från en trogen läsare som jag vet lyssnar, med det, som jag vet lyssnar alternativt tittar. Eller både och, då har vi konstaterat någon gång att det är inte någon som bara tittar på YouTube. De lyssnar ju också. Annars hade det varit jättekonstigt. men vi säger lyssnare. Han har skrivit till oss förut, har jag för mig att vi har tagit upp något brev av honom, men han är socionom och tyckte att vi uttryckte oss slarvigt kring det här med soc-tanter och så vidare. Och jag tycker att det är, han gör en bra poäng där. Vi har ju pratat många gånger om det, svepande sagt soc-kärringar, när vi egentligen menar allt från fritidsgårdar till liksom, social till pedagoger och vad det nu kan vara.
Och själva system, när jag säger det där, för jag har ju gjort det, då är det ju ofta systemet man är ute efter, inte de enskilda individerna. Ja. Tjänstemännen kan ju inte göra så mycket åt systemet.
Nej, dels det, men också vi har ju tagit upp det i en kontext där man använder de här mjuka, ska vi kalla dem mjuka, verktygen i argumentationen för akut och brutal brottslighet. Mm. Och då är det ju idioti att ropa på fler fritidsgårdar för att få ner antalet liksom, kontraktsmord på Järvafältet. Det kan man säkert få, men då får man jobba hårt och antagligen i 20-30 år innan det märks.
Jag tror, om jag får avrunda där, för att jag skulle behöva avvika.
Det erkännande, det konstaterandet, och att vi kanske kan prata närmare om de frågorna en annan dag.
Ja, vad bra, för det är ju, ja men bra, det är en större diskussion. Men jag tror att det senast nämndes på ditt laget runt, Dick, när du hade debatterat mot Rosanna Dinamarca.
Just det.
Och jag gjorde en liknelse med en attackerande björn, och att man skulle
idka... Nu behöver folk inte gå tillbaka och lyssna på det avsnittet, för nu har de hört
det. Idka lågaffektivt bemötande mot den. Ja, men det var det om det. Nu ska vi se, där har vi... Man börjar bli ovan... Eller jag har inte varit med
kameran. Ja, vi får bli med ursäkt för våra eventuella konstiga blickar här under... Åtminstone min och Eriks. Jag vet inte hur Dick har sett ut, men... Nej, jag är inte ovana vid...
Men då kan vi titta i den kameran och säga tack för era mejl och synpunkter. Vi får också synpunkter i andra kanaler, så tack till alla och tack för att ni har lyssnat, tack för att ni kommer fortsätta lyssna och tack för att ni kommer rekommendera podden till alla era vänner och bekanta, speciellt på julafton med en släkt som avskyr SD. Så tack på förhand till det, och då återstår det bara att säga trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej.